Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss innebandylegenden, den gamla storspelaren och under många år framgångsrika tränaren Stefan Bagan Smedberg, och vi har återigen med oss Ulf Andersson, sportchef i Partille och grundare till Partille som fyller 34 år det här året. Jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt. Vi har mycket att prata om, så nu kör vi! Ja, då hälsar jag välkommen till det här avsnittet. Solen skiner ute och jag har med mig Ulf Andersson från Partille. Men jag har också med mig Stefan Bagan Smedberg från Varberg. Hallå och välkomna.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Ulf, du börjar ju bli tradition här. Det är tredje gången du är med här nu?
Ja, det är nog tredje gången jag är med här. Mm. Sånt, tredje eller fjärde.
Ja. Fjärde. Jätteuppskattat är det att du är med och pratar. Och nu har jag jättehöga förväntningar på dig, Bagan, med din entré här i podden.
Det är ju första jag gör det här, så att jag vet inte. Vi får väl se om du kallar mig igen, så att säga. I och med att Ulf var fyra gånger så måste han vara otroligt intressant. Så att vi får se om jag får något ytterligare samtal då.
Ja. Härligt. Jag tänker att vi går i rätt ordning här. När jag tänker på dig, Stefan, så tänker jag fortfarande att du heter Pettersson efternamn. Men det heter du inte. Men för mig så känner jag dig först som Stenungsundspelare på 80-90-talet. Men kan du berätta, vem är du och vad du gjort i innebandyns värld? Om vi börjar med dig som innebandyspelare.
Ja, men det är som du säger, jag började ju på 80-talet i Stenungsund, och det var ju i begynnelsen i stort sett innebandyn där, så att vi började egentligen att spela i små hallar, vi spelade 3-3 och så vidare innan det blev organiserat, och sen hade vi två föreningar i Stenungsund också där, så att det var lite rivalitet, och det var så det hela startade egentligen, så att det var min första tid, spela i Stenungsund i några år. Sen fick jag faktiskt erbjudande att åka ner till Schweiz som spelare redan 1993. Det låter helt otroligt, men så var det. Så att jag var ju bland de första där som fick chansen att åka ner till Schweiz då. Det var ju Tobbe Jonsson, Fågelberg och någon annan som hade varit det tidigare. Så att jag åkte ner och spelade i Allegato Malans ett år där, och det var ju på den tiden när målvakterna hade klubbat till och med nere i Schweiz, så att det var en fantastisk upplevelse då. Men det blev bara en säsong, för sen ringde Kjell Målstedt från Sjöstad, ringde till mig och sa att nu är det dags att komma tillbaka till Sverige och till Karlstad, så att då flyttade jag till Karlstad och tillbringade ganska många år där, och tycker väl kanske att det var mina bästa år som innebandyspelare. Vi hade ett fantastiskt lag i Sjösta, och det gick väldigt, väldigt bra för mig också, tycker jag. Så att, sen blev det ett år i Västerås. Följde väl med Stefan Mattsson, kan man väl säga, som blev en god vän till mig under tiden både i Sjösta och senare i Varberg också. Men då följde jag med upp till Västerås, så det blev en säsong där. Sen ringde en viss Niklas Wilhelmsson från Varberg och ville att jag skulle komma tillbaka till västkusten. Så att flyttade ner 0-0 till Varberg som spelare och var med då när vi fick stryket av Haninge i finalen. Så att det är väl min historia som spelare ganska så snabbt.
Ja,
misstänker att Stefan Mattsson har några assist till dig, ett utkast, och du sticker i djupled och smäller till den, eller?
Så var det ju, och särskilt på den tiden när man fick passa tillbaka till målvakten också, så hade vi mycket varianter där Stefan skulle ha bollen och kasta till mig. Så att, ja, det blev några assist för Mattsson där.
Mm. Och sen har du varit kvar i innebandyns tjänst mer eller mindre, eller?
Ja, det får man väl säga. Jag, efter då 0-0 när vi mötte Haninge där, så blev jag ju pappa på våren där och bestämde mig för att jag skulle sluta med innebandyn. Men då ringde Claes Karlsson och sa att vi behöver en tränare till Varbergs herrelag. Och jag kände väl att herrehus ska hoppa på ett på den nivån direkt. Och jag sa nej. Men efter lite övertalningsförmåga och några samtal senare så tackar jag till det då. Så att, då tog jag över Varbergs herrar. Och tillbringade 2 år där. Där vi avslutade med finalen på Hovet mot Pixbo, där vi fick stordäng helt enkelt. Och sen bar det av igen till Schweiz. Jag och Mattias Bult Larsson åkte ner tillsammans till Allegato Malans, då jag som tränare, han som spelare. Och där nere tillbringade jag 5 år som tränare för Allegato Malans. Flyttade hem sen, och då är väl egentligen det enda tiden som jag inte hade innebandy. Det var när jag kom hem därifrån. Jag var lite trött på innebandyn och började jobba som bagare igen. Tills Varberg hörde av sig igen då när Isak Karlsson lämnade Varberg. Så då tog jag över Varberg där igen. Så att, och sen har jag väl på ett eller annat sätt varit involverad i föreningen, antingen i damlag eller herrlaget. Och jag var även heltidsanställd under ett tag. Så att, ja, det har varit mycket innebandy.
Mm. Jag tänker, Ulf, har du kört den här luringen? Nej, nu ska jag sluta. Kortet.
Ja, jag tror till och med jag har slutat en gång faktiskt ett antal år sedan. Men det, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg hur jag kom tillbaka. Men det är svårt att sluta. Men som jag sa förra gången också, man tänker ju den tanken mer eller mindre varje vecka. Att man undrar vad man håller på. Men det är någonting som gör att man fortsätter hela tiden. Så. Ja, absolut.
Mm. Nej, men man sitter och småler när Stefan säger att så slutar och så kommer jag tillbaka. Alltså den här, eller vad säger du, Bagan?
Nej, men det är ju så, det är ju ett gift givetvis. När vi gick upp här nu senaste gången, när vi gick upp, jag och Kent här med herrelaget i Varberg, då slutade jag ju. För då hade jag ju fått ett jobb vid sidan om då som inte, ja, ett 100% jobb, så jag kunde inte fortsätta då. Sen gick det ett halvår och sen hörde ju damlaget av sig då och ville ha hjälp, och då hoppar man på det igen liksom, och så var jag där i 2,5 år ända till nu här förra veckan. Så att det är som Ulf säger liksom, det är svårt att vara ifrån det, så är det.
Mm. Vad är det de säger? Är det telefonsamtal som kommer och de bara vill fråga hur vädret är, eller vad, eller är det konkret, Stefan?
Nej, det är väl både och nu. Alltså det sista gången var ju egentligen, det var ju när Pelle Körberg blev sjuk här. Han tränar ju damlaget då. Jag och Pelle var ju väldigt goda vänner då, och han sa väl att kan du hjälpa till, Stefan? Jag kan inte träna laget längre och jag vill gärna att du gör det liksom. Så att, ja, då var det ju väldigt svårt att säga nej. Sen, för jag hade ju sagt innan också att jag ska aldrig träna i damlag. Jag har ju suttit i samma kontor som både Kurt Söderström och Andreas Wahman och fått hört alla historier om damlag så att säga. Så att jag sa ju att det ska jag aldrig göra. Men när jag väl hoppade på det så det var fantastiskt roligt och utvecklande och mycket, mycket mer stimulerande än vad jag trodde. Så att ja, så var det den gången.
Ja, Pelle gick bort här nu för ett tag sedan. Hur... Kan du berätta?
Ja, det är som sagt var det var en eldsjäl liksom som verkligen brann för innebandyn, brann för ungdomarna, brann för i stort sett hela våran förening och innebandy överlag liksom i så här. Så att nu visste vi väl här att han var ju sjuk länge så att säga, så att men nej, det var fruktansvärt tungt var det. Och är fortfarande. Så att säga, det, jag kommer på mig själv ibland att jag ska ringa till han efter någon match här och vi ska diskutera. För att han kunde som sagt, ja, vi kunde sitta i timmar och diskutera både det ena och det andra. Så att, nej, det var jobbigt rent personligen för mig, men också för hela föreningen och hela staden Varberg.
Mm. Du Ulf har ju en kompis som, det är väl 10 år sedan nu som...
Ja, det börjar närma sig 10 år sedan, inte riktigt 10 år sedan, men 2013.
Peter Hultman, var det. Ja. Peter Hultman som var ordförande i Göteborgs innebandyförbund och jätteengagerad i din klubb. Det var ni som bildade Partille, eller va?
Vi som bildade den 7 februari 1988. Så, nej, han gick ju bort också då. Strax före han skulle fylla 50 år. Så det är ju tungt. I hans fall var det också så att det pågick ju ett tag. Inte fullt så länge som jag förstått att det var med Pelle då. Alltså bara så här är, jag tycker att Pelle Körberg är ju också en av de här personerna som har byggt svensk innebandy liksom. Och det, jag tycker också de få gånger jag har träffat honom, så det han gjorde var att han också satte en helt ny dimension på hur man jobbar med det kommersiellt och eventmässigt och sådana saker som jag tycker han bidrar med enormt då. Förutom det som Stefan sa precis, att det är en otrolig förlust för svensk innebandy. Så ytterligare en av de här som kanske inte är med längre, och det är hans fall så är jag inte med överhuvudtaget om, tragiskt nog, men det är en hel del från den generationen och den tiden också som var med, byggde svensk innebandy, som inte är med längre, och ibland kan jag sakna det drivet och den passionen och det engagemanget som fanns brett, och det såg jag ju hos Pelle när han visade upp Varberg och man fick gå runt och det var event och så vidare och sådana saker, så att nej, otroligt tråkigt.
Absolut. Jag tänker att vi ska prata lite allt möjligt här som har med innebandy att göra. Och idag när vi spelar in det här avsnittet så gick Svenska innebandyförbundet ut med att man har 7000 förbokade platser bokade till SM-finalen. Och då är det en månad kvar till finalen. Hur känner vi för SM-finalen?
Alltså, jag kände, som jag sa förra gången, jag kände för SM-finalen, jag tror ju fortfarande att konceptet är helt rätt. Jag ska ta den här frågan lite vidare, att jag tycker jag ser det på väldigt många event inom innebandyn just nu, att det är svårt att få tillbaka de publiksiffrorna som man hade innan. Det ser ju till och med på vår lilla nivå att det är inte lika lätt att få folk att bara komma och titta på matcherna igen. Det tycker jag ser även när jag ser vissa elitklubbar som normalt sett har högre publiksiffror då. Så att jag tror att det är en process att få folk att komma tillbaks. Så det är nog en del. Jag tror inte liksom det stavar så mycket i något annat kanske just nu egentligen.
Men jag måste bara fråga, hur många biljetter är reserverade till de två finallagen? För de är väl inte inräknade i de här, eller är de det?
Nej, det är ingen som
eller vet. Fyra lagen då givetvis, eftersom det är dam också då. Men...
Ja, det är väl... Man pratar inte om sålda biljetter här, utan man pratar om 7100 reserverade biljetter. Okay. Och det är en månad kvar då.
Nej, det är klart, är det så att de inte har liksom, nu som du säger då, att de har reserverat, att det är till de här två finallagen eller fyra finallagen, det är klart att då hade man väl gärna sett att det hade varit några till, kan jag säga.
Tror vi pratade förra gången om det här och det faktumet att VM-finalen som var i Finland här, att det var den första matchen där man tog bra betalt för sina finalbiljetter. Nu så är ju många biljetter säljer man ju som föreningsbiljetter till ungdomar här till den här finalen, så det blir ju inte den här extrema intäktskällan på biljettförsäljningen. Alltså det är ju inga att man betalar någonstans 600-700 kronor för en biljett eller ännu mer som man gör när man går på en konsert, tänker jag, i Globen eller i Skandinavien eller var man nu går någonstans. Vad tänker vi kring, jag menar, innebandyhjärtat vill ju egentligen att det ska vara utsålt månader i förväg, eller hur tänker vi?
Nej, men det är klart att det är dit vi vill komma och så, men jag vill gå tillbaka till vad jag sa förut. Jag tror liksom att om du tittar på vissa SSL-matcher idag där Storvreta som ett bra exempel ligger kanske på 800-900 istället för att ligga på 1500 innan pandemin på likvärdiga matcher. Jag tror att liksom 7000 är ju halva kapaciteten nästan av Globen. Jag tycker man kan ställa sig frågan, kommer vi ens rimligen nå fullt, så att det kanske inte är rimligt. Och då får man väl kanske ställa sig frågan utifrån det, vad ska man göra för extra grejer för att faktiskt lyckas med det då? Jag tycker det vore tragiskt om det inte vore fullsatt som det alltid har varit tidigare i princip, men jag tror kanske man måste gå lite extra den här gången för att lyckas med det, för det är trögare att få folk att komma tillbaks rent generellt till matcherna.
Jag har en liten lista här med ämnen här som vi kan prata om. Gäller samma regelbok i kval, och var går gränsen för att man ska släppa på och låta spelarna göra upp? Alltså vad tänker vi kring där vi befinner oss nu? Nu är det kvaltider, det är slutspelstider. Ulf, vad tänker du kring detta?
Alltså, jag har ganska bestämda åsikter om det. Jag tycker absolut man kan släppa på, man ska tillåta kamp och det kan till och med få bli mer fysiskt och så vidare. Så, men de matcherna som jag har sett hittills, och det är kopplat lite till mina egna matcher men även andra matcher, att det blir ju fulare. Det blir ju extremt mycket fulare. Det är tydliga efterslängar, det är extremt mycket mer slag. Det är extremt mycket mer liksom situationer när man går våldsamt in och så vidare, kontrollerat eller okontrollerat, halkat eller inte halkat, så är det väldigt mycket mer av den varan. Det tycker jag ju inte är något jag vill se i ett slutspel, att det ska få vara kamp, att man ska få göra upp, man ska blåsa sönder matcherna, att man ska liksom skuldra mot skuldra, eller ska kunna liksom få närkontakt och kroppskontakt och så vidare, och fysiskt, det tycker jag absolut, men jag tycker att jag ser att man har svårt ibland att hantera vad som är att släppa på. Jag tror att de är mycket bättre på elitnivå att klara av det här, domarna. De få gångerna vi får förmånen på Håkan Söderman ner som domare så blir man ju nästan tårögd. Han hanterar ju det med sin kollega Daniel Hultberg. Men det är svårare för oss på lägre ner på nivå att faktiskt förstå vad är att släppa på. Så jag tycker att det ligger lite på gränsen att gå över styra mellan varandra, att det faktiskt blir skador och så vidare. Absolut släppa på definitivt, men definitivt inte släppa igenom sådana här rena överfall och nedsparkningar och grejer som jag faktiskt ser en hel del av.
Hur tänker du, Stefan, som både har varit med om kvalspel och SM-slutspel genom åren, just där att det blir en lite annan regelbok och att varje match är på liv och död?
Nej, men det är klart att givetvis så blir det. Men ibland så tycker jag liksom att det bara helt plötsligt för att det blir slutspel eller blir kval liksom, så ska det, är det okej liksom. Så att, men jag tror att jag har ju en annan punkt där som vi kommer diskutera senare. Den hänger ihop lite grann med det här, precis som Ulf också säger liksom, att jag tycker att det börjar bli lite fulare. Lite mer fasthållningar, de försöker liksom att dra fördelar av saker och ting och sånt här. Så att det är väl det jag kan se lite, att det börjar att bli lite för mycket sådana grejer liksom. Så att det vill jag ju stävja då, och det kommer vi diskutera i nästa, i den punkten så jag är med där liksom. För att jag tror det hänger ihop med domarna så att säga där. Men som sagt, det kan vi diskutera senare i sådana fall.
Men vi tar vad var det du funderade berätta?
Nej, men det är ju liksom, när jag började spela innebandy, när det nästan var gå-innebandy, så hade vi två domare på banan och det är liksom, det var inga större problem, de hann med det mesta liksom. Men utvecklingen har ju gått enormt framåt, det går ju så mycket, mycket snabbare nu allting, och det är mycket tuffare, mycket hårdare, men det är okej, visst, domarna har också blivit bättre, det säger jag ingenting om. Men det vi utsätter domarna för idag, det är fan inte enkelt för dem liksom. De har det otroligt svårt att hänga med allting, och precis det är vi inne på nu då, att helt plötsligt så börjar spelarna försöka utnyttja det också med att filma lite. De ska hålla fast ena med det andra liksom. Det är inte lätt för domarna att hänga med här. Det är därför jag har pratat väldigt många år här om ett tredomarsystem liksom, för att underlätta för domarna. För jag skulle inte vilja byta med de domarna, så absolut inte. De gör fantastiskt vad de gör, men jag tycker inte de får förutsättningar nu för att göra ett 100% jobb. Jag tycker inte det.
Nej. Idag då har vi ju två domare och det har vi haft nu sedan innebandyn uppfanns, kan man säga, den typ av innebandy vi spelar sedan 80-talet då. Vi har två domare och de kan ta beslut överallt på banan oavsett var de placerar sig. Men om du skulle förklara för alla som tittar och lyssnar på det här, vad är det du menar? Vad ska den tredje domaren vara? Vad har den för någon roll?
Ja, men det här handlar ju om, nu har jag bara tittat det senaste bara här liksom, där de inte ser, domarna ser inte alla situationer, så antingen så får man ju liksom acceptera bara det att liksom domarna inte riktigt klarar av allting liksom, för att det går för snabbt överhuvudtaget, så att eller så får vi helt enkelt försöka få in en domare till, och att de har sen exakt liksom vad, om de ska ha olika ansvarsområden eller om de ska ha zoner på banan och så vidare. Det tycker jag är jätteintressant att diskutera. Men för just nu så har de för stora ytor att kontrollera för att hinna med allting. För det går så enormt snabbt allting här liksom. Och de ska titta på så enormt mycket grejer. Och de hinner inte det, så enkelt är det. Så att...
Ja. Men vad ska den tredje domaren vara? Ska han vara på läktaren? Ska han vara på plan? Ska han vara på mittplan? Ska han...
Ja, men det tycker jag vi ska diskutera. Att vilket, för att komma fram till det bästa. Liksom. För jag kan inte säga exakt att han ska göra det. Men jag tycker att diskussionen måste börja. Liksom. Sen om han ska sitta med ett headset på läktaren eller om han ska vara på planen. Det tycker jag vi ska diskutera fram. Liksom. Men jag tycker nu liksom, när man hör också... mycket gnällandet på domarna som jag tycker är inte okej, för jag tycker inte de har de bästa förutsättningarna, så att det tycker jag att det ska diskuteras. Sen kan inte jag säga om han ska stå eller hon ska stå där eller där, men vi måste få fram en diskussion, för jag tror att spelet kommer inte bli långsammare här de kommande åren liksom. Det kommer bli ännu tuffare, det kommer gå ännu snabbare, och
Nej, men det är väldigt intressant, för att domarna är ju väldigt utsatta. Jag har haft förmån att prata med lite olika SSL-domare bara för några dagar sedan eller veckor sedan, och där de berättar hur utsatta de är inför slutspel och under slutspel, att gör man ett misstag så blir man bortplockad. Alltså det är en väldigt stress för många, framförallt då om man är på väg upp. Är man etta, tvåa, så kanske man kan hantera ett misstag. Men sen har du också situationer, jag såg en match live här i slutspelet, det var andra matchen mellan Pixbo och Växjö, och domarna fick ju uppförsbacke ganska tidigt i matchen och fick kämpa hela matchen, och det märker ju spelarna och ledarna av, och då utnyttjar man ju situationen och försöker sätta ännu mer press på spelarna, och så ska domarna lite kompensera så man ligger ett steg efter. Och det hände ju en situation där Pixbos målvakt då, Jon, gör en filmning för att han känner att det finns möjlighet att påverka domaren här, och nu blev han ju inte avstängd. Men å andra sidan så hade vi en situation när man på plats såg att en spelare halkar och klyver en spelare. Men då sitter man och videogranskar det här i efterhand och ser en ganska sunkig webbsändning, och då kan det uppfattas något helt annat än vi som var på plats, som hade kunnat avfärda det som en farlig situation direkt. Så att jag håller med dig att det är väldigt tufft för domarna. Men jag vill också säga, ibland så kommer ju domarna lite för nära situationen. Att man är för nära så att man inte kan få den här distansen till om bollen var över linjen. Eller vad som hände en meter framför sig, och blir lite stressad att dra upp handen för en utvisning eller något sånt där. Så att vad jag ville komma med hela min långa utläggning, det kanske är en läktarcoach, precis som man har i lagen, att man har någon som är på läktaren som på något sätt kan hålla koll och kommunicera. Med tanke på det du säger då, vad ska den här tredje, jag är inte övertygad om att det behövs en tredje domare på plan så.
Nej, det säger inte jag heller att det liksom måste vara på plan, men jag tycker att en diskussion måste påbörjas, och om de inte redan pratar om det liksom, för att jag tycker att domarna är otroligt utsatta, och jag menar, jag har ju själv stått och skällt på dem på banan, så jag är ju inte bättre än någon annan så att säga, men jag tycker att de får inte förutsättningarna nu för att, och det är en, precis som du är inne på Magnus, det är en enorm press liksom, särskilt nu under ett slutspel eller liksom så här, att det är minsta lilla liksom att bli granskade, och alltså, nej, jag tycker inte att det är okej liksom, utan ge dem bättre förutsättningar. Sen om det är någon som sitter på läktaren med headset och liksom tittar på det på ett annat sätt, eller om någon är nere på banan, det tycker jag det ska man diskutera fram en bra lösning, men någonting måste hända, för att det snart så går det överstyr liksom, just när spelet utvecklas så enormt som det gör liksom, med både fysiskt och framförallt då.
Ulf, har du några inspel?
Nej, men jag kan ju börja med att hålla med om det sista du säger, alltså spelet framförallt, alltså när du tittar på spelarna när du själv spelade Stefan i size och fysik mot när de är nu, det är en enorm skillnad, ja. I alltså, alltså spelarnas fysiska status, så, och det är klart att det är samma yta fortfarande de ska vara på, så det blir mer kött rent fysiologiskt, ja. På 40x20 meter,
ja.
För det smäller utav helsike bara, det är skälet, så, och det går fortare, och det är, jag kan förstå att det är svårt att hänga med, då kan jag i och för sig tycka att det är konstigt att man som domare väljer att släppa på det så som man gör i vissa kvalmatcher, för jag kan bara referera till vår egen kvalmatch som var här, att det är två lag som ändå, det är inte mycket tydliga grejer, så det är inte det, men det går upp på en sån nivå till slut så att det blir nästan brottning stundtals. Och det är ju liksom ändå bra domare som hanterar det, men jag kan tycka att problemet är ju att dels är problem, jag kanske inte riktigt är med på det här med tre domare, jag tror väldigt mycket på det här, att ha en tredje domare som kanske kan vara en speaking partner i pauserna och sitter och ser det på lite distans, för jag tror när man är nere i den här 40x20 kötteriet som pågår, så svårt kanske man dras med i det. Men att man får någon att prata med pausen och så. För vad jag upplever ibland är jobbigt är ju att det svänger väldigt mycket under matchen i nivåer, och att det kommer ut med det ena eller andra istället för att liksom man kommer ut med en känsla av att man missar saker. Det tycker jag är helt okej. Det tror jag de flesta köper in på. Men att om det börjar gå ett håll, åt ett håll eller fortsätter åt det hållet och inte kan korrigera det under 60 minuter, det tycker jag är kanske problemet. Jag ser också en jättestor skillnad mellan hur det är på den högsta nivån och nivån något skikt eller två ner i attityd och förberedelse och professionalism då kring det här. Så jag tror liksom att det jag skulle vilja jobba med mer kring det här, det är att ge domarna förutsättningar kring att faktiskt utvecklas. Coachning, få hjälp med saker, hur man jobbar med samarbete, hur man jobba med ledarskap, så leder matchen rent ledarmässigt. Så jag tror mer på att, jag är mer undrar hur vi jobbar med att utveckla domarna, för att vi jobbar ju med att utveckla spelarna 4-5 gånger i veckan konsekvent på alla möjliga plan. Så jag tror mer att satsa kanske på det då. Och sen håller jag, det som jag liksom egentligen tycker är problemet just nu med den frågan vi börjar med då, det är det att jag tycker ju fortfarande att det är den här diskussionen om att släppa på, absolut, ett kval, det ska inte blåsa sönder, det ska vara flyt i spelet, men det kan ju inte vara så att vi släpper rena kapningar när man sparkar ner folk eller man tacklar folk i ryggen eller högt upp med klubbor och så vidare. Och det tycker jag väl kanske är det jag känner är det som är det man bara har ögonen på, framförallt att gå in i de här slutspelstiderna nu.
Men kan det här vara en skillnad vilken nivå det är, för att jag upplever som en SM-final eller VM-final när man betraktar den väldigt nära som jag har möjlighet att göra, så är ju de matcherna kliniskt rena, alltså det är ju egentligen världens enklaste matcher att döma på något sätt, för att alla är medvetna om att man gör inte de här galna grejerna, utan för man vet om vad en utvisning kosta laget och på något sätt. Men kan det vara en skillnad då, menar du Ulf, på alla de här kvalen till Allsvenskan, till SSL, till Division 1? Eller vad?
Absolut. Nej, men absolut. Jag upplever att precis som att Svenska Superligan, som jag sa förra avsnittet, det är liksom de 10 lagen som är där, topp 10, det är väldigt svårt att slå sig in där. Det är väldigt stort steg upp. Och på samma sätt tror jag det är på domarnivån. Jag tycker att de domarna som dömer på svenska superliganivån och högsta nivån på allsvenskan är ju ett väldigt stort steg före längre ner. Så det är skillnad såklart i den utvecklingen. Så det intressanta är ju att jobba med talangutveckling på domarsidan. För att ett, de ska få rätt förutsättningar. Hur ska de få den hjälp de behöver för att faktiskt hinna med den här utvecklingen som är. Jag tycker också den här, jag personligen själv aldrig varit intresserad av att granska enstaka situationer till död och pina. Jag är mer intresserad av hur en matchbild ser ut över 60 minuter. Hur den svänger och vad man kommer ut. Jag kan ju tycka det är förvånansvärt när det kan finnas lag som är bollförande och vinner skotten med 40-10. Och vinner matchen med 5-1 men kommer ut med 6-2 och de andra fick en. Det hände ju inte en annan idrott. Så jag tycker liksom hur man balanserar det sett över 60 minuter, det kan jag tycka vi fortfarande har problem med. Och det här, du sa det här bland annat också om att du tycker en VM-final är det enklaste som finns att döma. Jag tycker Sverige-Finland nu var ju en extremt intressant match, men det börjar ju med en rejäl tackling. Om inte jag missminner från Sankell i Sverige. Där jag är, i varje fall min syn är ju att det inte är frislag utan det är ju någonting helt annat. Men det är min personliga uppfattning. Jag har ganska länge tyckt de här sakerna och det kanske inte relaterar till domarna utan relaterar mer till vart vi vill ha vår sport. Ta vägen någonstans.
Häromdagen så nåddes vi av nyhet att en SSL-domare som var aktuell för damslutspelet blev avstängd för att han hade skällt på några domare när han själv var ledare för ett pojkar 13-lag som hade en tävlingsmatch i distriktsserien i Skåne. Hur tänker vi på en sån situation? Ska man få ha olika roller i innebandyvärlden och hur ska man, vad tänker ni?
Ja, och alltså nu är det ju svårt liksom. Jag vet ju egentligen inte så mycket om det, men om vi bara generellt så är det klart att jag tycker det är inte okej någonstans liksom. Ska vi få upp domare här som vill döma liksom, så måste ju framförallt egentligen alla personer, men framförallt de som själva är domare liksom, föregå med gott exempel. Och händer det grejer nu som inte han, den domaren är nöjd med liksom, så ta då i periodpausen eller efter matchen liksom, och lugnt och sansat liksom, ge konstruktiv kritik liksom, så att de kan bli bättre till nästa gång, om det nu är det handlar om. Så att utan att veta exakt vad som hänt, men i mina öron är det aldrig okej liksom, och bete sig på det sättet.
Nej, jag kan bara hålla med om det. Jag tycker också personligen, när man kommer till pojkar 13 eller 12 eller i mitt fall, och så är det ju som så att intresset för domarinsatsen tycker jag ska vara minimalt faktiskt. Det är mer att man utbildar killarna och tjejerna att de gör rätt på banan och försöker hålla lugnt. Jag kan ju förstå att man har den typen av utspel om man är på väg upp i Allsvenskan här eller SSL här eller dam, att det liksom är mycket känslor och hissen går och det blir fel. Men i pojkar 12, flickor 12, 13, 14, det är ju, jag kan många gånger tycka att de här som dömer dessutom på de nivån, det är ju ofta föreningsdomare som själva spelar, och det är ju de man gärna vill ska bli domare. Alltså, det var ju så det började en gång. Att man har spelat själv, man kanske inte var tillräckligt duktig, eller så tyckte man det var roligare och så blev man domare. Då har man ju en viss grad av spelförståelse med sig. Man har förståelse för vad spelarna och ledarna utsätts för när man inte vinner en match som man ville vinna i cupen. Så att det är väl jättebra om man kan måna om de individerna och få dem att vilja fortsätta som domare. Det tror jag faktiskt hade varit en framgång för att skapa bättre förutsättningar för att få fler domare. För det är ju ändå grundproblemet. Så att, nej, det är ju riktigt illa om man ger sig på liksom sådana här föreningsdistriktsdomare på låg pojk- och flicknivå. Det känns ju inte alls rätt på något sätt.
Nej, så
om det
är det.
Är så, jag vet inte heller den här situationen.
Men ska man kunna ha olika roller? Jag menar, det är väl klart att det har brunnit flera gånger i huvudet när man varit ledare så. Och jag gissar att det har gjort det någon gång för er också. Så. Men och det går ju alltid att hänvisa till vem man är. Jag menar, Stefan, du har ju förflutet som proffsspelare och framgångsrik tränare och ditten och datten, och du Ulf har varit inne i smeten och även jag. Ibland kan man ju få det tillbaka på sig, att man inte har rätt att få komma med synpunkter och ja, eller vad, hur tänker vi? Förstår ni vad jag försöker?
Kör du Ulf.
Ja, nej, men alltså jag tycker alltså det är, Så länge man inte utövar en roll för att få fördel så tycker jag inte det är något problem. Det är klart om du är domaransvarig och är på hacka på en 17-årig domare så är det ju direkt olämpligt såklart. Ja. Men jag menar, om jag råkar vara ansvarig för distriktslaget då är det kanske heller inte lämpligt. Men jag tycker det beror på vilken roll det är lite grann, alltså hur man blandar ihop det där. Jag tycker det är snarare bra att man har en bredd i idrotten, att vi har fler som har, jag kan tycka tillbaka sen på domarna igen, att det är många domare på lägre nivå som har kommit in som kanske inte har en bakgrund som spelare eller ledare själva, och då får de ju börja med att förstå spelet, för innebandy ser man inte lika naturligt som åskådare som gör på fotboll. Så att, nej, jag tycker en bredd i det tycker jag bara är bra faktiskt. Man kan balansera det.
Vi har de här disciplinärerna som dyker upp. Hur snabbt tycker vi att de ska hanteras? I det här fallet med den här domarsituationen så gick det ju bara på någon timme från händelsen till att han var bortplockad. Men när det händer saker i som inte har med domare att göra, hur ska vi... Hur lång tid ska saker ta, tycker vi?
Nej, men om vi tänker nu på det som hände med Pixbo-spelarna till exempel, eller om det är det du menar nu med anmälningar och så vidare, att det måste gå oerhört fort nu i och med att det är ett slutspel, och det kan ju ha otroligt stor betydelse här nu att, ja, till exempel för målvakten i Pixbo liksom, om han skulle ha blivit avstängd en eller två matcher på grund av att det liksom inte kommer ett beslut, det kan vara helt avgörande om Pixbo går vidare eller inte, så att det måste bara liksom granskas och tas beslut oerhört snabbt.
Nej, jag håller med. Alltså, återigen, jag tror Svenska Hockeyligan, där har man ett beslut morgonen efter på alla matchstraff på kvällen innan. Det kanske inte vi klarar av riktigt, men alltså inom 48 timmar ska det vara utrett och klart, tycker jag. Jag tror att domarna har en tidsfrist på sig om det är 12 timmar eller 24 på att faktiskt få in en skrivelse. Jag tror att de flesta klubbarna och spelarna som har fått en sån här anmälan till bestraffning är nog väldigt intresserade av att snabbt svara också. Så att man borde kunna vända runt det där på 2-3 dagar, och det borde vara ganska enkelt att ta besluten också. Så att, och det tycker jag gäller oavsett om det är kval, slutspel eller seriespel. Jag har ju ett exempel från vår serie där det tog 18 dagar för en spelare att få sitt straff. Det innebär att han har ju tillräckligt sett kunnat hinna spela 2-3 matcher, och han har någon coronaflytta kan han spela ytterligare någon. Så att, det är klart att det måste gå jättefort. Det borde kunna gå att lösa ganska enkelt, tycker jag.
Men jag måste bara, jag är inte så insatt just i hur det går till så att säga, men om jag fattar det rätt nu så de första som granskade är nu vad den nämnden heter, och det vet jag inte riktigt, men där de kom fram till egentligen att det är matchstraff 3 på bägge situationerna, och så går det vidare sen då, så alltså vad är det de gör för bedömning, de som det gick till först så att säga, eftersom nästa instans liksom kan bestämma. Alltså vad är det för funktionen på de första, om du förstår vad jag menar? Jag som inte är jätteinsatt i det. Förstår du vad jag min fråga?
Ja, pekar du på mig nu, Magnus?
Ja.
Det kan ju ändras, men alltså, så här är, det finns ju en administrerande myndighet för de här, beroende på vilken, alltså om det är en distriktsserie pojkar 12 i Halland eller om det är Allsvenskan herrar södra av Varberg, så är det olika instanser. Och då går det till någon form av disciplin, en disciplingrupp, vad de nu heter, jag tror det är hon, Linda Noppa eller något sånt där heter hon, va? Så är ansvarig för den, det spelar ingen större roll. Men då tar man ju in yttranden från alla och så tar man ju beslut, och sen kan man ju då överklaga detta, och då går det till Riksidrottsnämnden, alltså det är ju över alla specialidrottsförbund så vitt jag förstår, och det de tittar på generellt sett är väl bara man har begått formfel. Alltså typ man har prejudicerande fall där man har sagt att det är alltid 10 matcher för det här och helt plötsligt friar man. Eller att man har struntat att ta in yttrande från någon part eller missat någon handläggningstid eller sånt här. Så egentligen så tror jag bara att det går till den här disciplinnämnden eller gruppen eller vad det heter som då tar det. Och just nu så är väl min upplevelse att vad gäller Svenska Superligan så hanteras detta ändå relativt fort. Men ju längre ner man kommer så kan det ta en väldigt lång tid. Och som sagt, för det här fallet som jag pratar om nu så handlar det om David Sitonen i Mölndal. Det tog det 18 dagar i slutet av serien för en klubb som är på väg att gå till kvalspel. Det är klart att det är ju inte en handläggningstid som är okej. Men ja, jag vet faktiskt inte varför, om det handlar om resurser och så, men Jag tycker ju att, jag vet inte hur många matcher att man har per helg. Om man tänker sig på förbundstäckande nivå då, men det kan ju inte vara så vansinnigt många. Så att ha beslut på ett par, tre dagar vore ju inte orimligt i varje fall. Eller åtminstone innan nästa match.
Nej, det är ju intressant också. Nu är ju matcherna relativt enkelt filmade, om man säger så. Om vi tar i slutspelet hittills där, så har vi den här matchen mellan Pixbo och Växjö. Där är det ju egentligen bara en kamera som fångar upp det, så att om man vill fälla någon så är det ju synd att man inte har fler vinklar som kan bättra på den här storyn om att det här var något farligt. Min spontana reaktion var ju det här med Pixbo-målvakten här då, som riskerar att bli avstängd för att han hade filmat. Och så tänker man, är det, min första tanke var ju, eller jag visste inte hela vägen om, oj, kan man bli avstängd för att man filmar? Men är det ett straff som, nu förstår jag att det är svårt att stänga av någon för en filmning. Det inser jag, att det är svårt att kunna bevisa det faktiskt. Men en eller två matcher, är det väl verkligen för en filmning? Är det en straffskala som är rimlig på något sätt? Mer än att det är väldigt osportsligt att filma.
Nej, alltså jag har ju inte sett de här situationerna, eller jag har faktiskt sett situationen med Anton Eriksson, den här andra, va, tror jag. Mm. Den har jag sett, Jon, så har jag inte sett det överhuvudtaget. Så, och jag är egentligen förvånad över det första, för många år sedan när det här började bli aktuellt med att man kunde titta på någonting som var inspelat, så var det väldigt noggrant med att det var någon typ av officiell inspelning, och var en viss kvalitet på det. Jag vet inte om man har gått ifrån det, men det känns ju inte som att vissa av de här filmerna som kommer in är väldigt tydliga, de är filmade väldigt långt bort och sådär. Så det är svårt att använda som bevis. Men vad gäller filmning i armen, så visste jag faktiskt inte heller ens att man kunde få matchstraff för det. Det är klart, det kanske man kan, men det känns ju lite spontant långsökt kanske.
Jag kan ju bara hålla med liksom. Det är klart att ingen vill ju ha filmningar, men vi kan inte hålla på att stänga av en spelare en, två matcher för att han filmar liksom. Sen kan man diskutera då om det ska vara en utvisning för filmning 2 minuter till exempel. Det tycker jag låter mer rimligt liksom i det här fallet då, att Pixbo ska ha kanske då. Men å andra sidan då ska de ju fatta det beslutet direkt. Ser de om det är en filmning eller gör de det inte liksom. Och då, det är då man ska ha den tredje domaren som... Som har ju det.
Ja. Vem ska betala den här tredje domaren? För han jobbar ju inte gratis.
Nej, det gör han inte. Och det måste man väl också med i diskussionerna. Vem som ska betala och så vidare. Men som sagt, jag tror att våran produkt liksom utvecklas fortfarande enormt mycket. Så att vi måste få med det om vi ska kunna ha en säljande produkt här framöver.
Stefan Smedberg, jag vet att du har en annan punkt som du irriterar dig över. Det är när domaren har gjort det här tecknet över huvudet, man har händerna i kors, då blir det straff. Och då har vi någonting i innebandy som heter sorrostraff. Och berätta,
Nej, jag bara känner att det är förlöjliga våran sport liksom. På något sätt när man ser dem nästan direkt, i alla fall när de kommer hälften, alltså kommer fram till hälften så att säga, drar upp den och så börjar de snurra fram och tillbaka liksom. För mig är det liksom bara, nu vet inte jag om jag är gammalmodig, det är mycket möjligt, men jag känner bara att det är förlöjliga sporten och sätter målvakt, alltså allting, det kommer liksom bli, jag vet inte var det ska sluta, jag tycker bara det är löjligt trams faktiskt.
Ja, jag är ju lika gammal jag, så jag håller med dig till fullo. Jag har svårt för sorg överhuvudtaget, kan jag faktiskt säga, oavsett om det är straff eller vad det är. Så att på straff, jag tycker det, när man ändrade straffregeln var för mig helt obegripligt. För skulle ju bollen alltid röra sig framåt, nu ska man själv röra sig framåt, vilket innebär att bollen kan ju gå bakåt. Mm. Det är ju det som har gjort att man kan göra det här. Jag fattade aldrig vad det var, för den regeln har man ju haft i hockey, men det blir ju ändå på ett annat sätt, det är ett par skridskor som glider framåt. Men här, jag tyckte, gå tillbaka till gamla straffregeln, du är av med det där, då kan man inte göra det. Sen kan det det är som du säger, det är väldigt många utanför vår sport som tycker att det där är det enda de kan tycka till om. Det ena är Niklas Ide, det vet han om det är. Det andra är att det finns sorro liksom. Så att när någon gör det hockey så relaterar man inte innebär. Men jag tycker också att det borde inte få finnas faktiskt på straffar. Jag är inte någon större fan av det generellt sett heller.
Nej, när man hör er prata om det så tänker man ju själv, och jag är beredd att hålla med, för att man blir ju matad med de här klippen som dyker upp i ens flöde i mobilen, och det blir på något sätt, hur ska man förklara det, alltså det blir, nej men det, för mig handlar det egentligen inte om att det är, att det är oseriöst, utan det blir bara löjligt när man står och bara håller på och viftar tills målvakten har ramlat omkull på något sätt, och sen kastar man in en boll. Alltså det är väl klart att det är någon form av finess, och det är någon form av egenhet som, det blir ju inte ishockey, alltså det är bara innebandyn blir, men det blir på något sätt, jag kan nästan tycka att det blir lite osportsligt. Det är nog det jag vill känna, att jag tycker att det blir osportsligt det här, där man kan hålla på och dra den fram och tillbaka. Just det här när man måste röra, att bollen måste gå framåt. Det känns mer sportsligt och naturligt att en boll rör sig framåt. Både för målvakten och det är lättare att begripa på något sätt. Även om vi vet om att Mattias Bult Larssons straff där i SM-finalen i Globen, att det var tveksamt hur det var och sånt där, men det känns som att det är någon regel som vi i Sverige har fått accepterat för att någon har framfört det här i någon av de andra länderna. Jag vill inte skylla på Finland eller Schweiz eller Finland då, tror jag att det kommer ifrån, jag håller med, regeln borde gå tillbaka, och för mig som fortfarande faktiskt spelar, jag kan ju inte ändra mig i huvudet där, det går inte att börja dra bakåt för det är så inne i ryggmärgen, men jag tycker det är mer sportligt rättvis att man rör bollen framåt.
Sen är ju det vi pratar om, domarnas situation, det är ju inte helt lätt för en domare att avgöra om det är hög klubba heller, så att det är ju. Och det blir ju alltid en snackis, framförallt i spelet, huruvida det var högklubb eller inte. Så att, nej, jag tycker man kan ta bort det i momentet. Om jag fick bestämma.
Ett ständigt ämnet här med att innebandy är kanske den bollsporten som har tappat mest utövare och tappat mest överhuvudtaget. Bagan, hur upplever du det från din horisont i Halland?
Nej, men det är väl klart att nu tycker väl jag, utan att ha siffrorna framför mig här, att vi ändå har fått tillbaka en del i Varberg, om man säger så, här i våran förening då. Men som sagt, det är ju ett jätteproblem med det liksom. De har ju upptäckt massa andra saker, ungdomarna, och oftast är det ju den åldern som det är jävligt känsligt, där det är mycket andra saker också liksom, så att det står vi inför ett jätte, vad ska jag säga, bekymmer eller problem. Och det gäller ju inte bara föreningarna att de vill ha tillbaka medlemmar eller ungdomarna, utan det är ju ungdomarna i sig liksom som jag är rädd för att vi kommer se någonting här framöver när de slutar röra på sig liksom, för att det är oftast inte så att de börjar att de går tillbaka till fotbollen om de har spelat innebandy förut liksom, att de byter där, utan det handlar ju om att de slutar idrotta liksom. Och det tror jag vi kommer se ur samhällssynpunkt ett jätteproblem.
Ja, jag har igår var jag på match med min ena son då, som spelar pojkar 09, och de mötte Lindomer och en stabil förening i Göteborgsområdet, och ledarna berättar där att de har haft fritt fall i pojkar 05, 06, 07, 08 och 09, så de har blivit nästan bara ett lag, och då är det en sån här gedigen breddförening då som har haft fritt fall under pandemin här och har samlat ihop alla stackare i ett eller två lag då, och man blir så ledsen på något sätt och jätteorolig. Ulf, vad tänker du?
Nej, men jag tror också det beror väldigt mycket på vilka ledare man har haft och hur föreningen har jobbat med problemet. Men det är klart att man tappar ju, det ser vi ju på alla siffrorna. Jag tror att det här hänger ihop också med det här med publiksiffrorna och det vi pratade om förut. Vi har inte sett det i Partille på samma sätt. Jag har inte sett det lika, jag har inte sett det alls faktiskt i min egen kull och inte på det sättet som du beskriver det. Men det är väl olika omständigheter, vad det har funnits för andra alternativ. Vad finns det för fotbollsklubbar i närområdet som har hållit igång och så vidare? För de har ju kunnat hålla igång mer eller mindre hela tiden, fotbollsklubbarna. Faktiskt, även när det var som värst. Så att, det är klart, man kan ha tappat i andra idrotter. Och sen kan man ha tappat de här som inte vill hålla på med eller som inte har annat att göra helt enkelt. Så det är klart att man ser lite grann, men inte så dramatiskt för oss som du beskriver i alla fall.
Nej. Nu befinner vi oss i den här slutspelsbubblan, kvalbubblan. Vi behöver inte gå in så mycket på kvalsituationen och sånt. För det är så mycket som händer just nu när vi spelar in och sådär. Men hur tacklar man det här i klubbarna? Helt plötsligt så blir det ju matcher 2-3 gånger i veckan från att vart det här systemet egentligen med en match i veckan. Var alla är överens om att det är skitkul, men hur är det att vara i den här bubblan?
Jag tycker att det är fantastiskt och spelarna tycker också naturligtvis att det är fantastiskt. Det som jag kan känna är ju när man är som tränare så faller ju en hel del träningar bort emellan när det blir så tajt matchande liksom, och det är saker man behöver träna på och så här. Så det är väl det som kan vara lite negativt. Men å andra sidan så är det ju ett slutspel. Det är matcher varannan dag. Det är ju häftigt alltså. Så att, det är precis som du säger. Man går in i sin bubbla på ett sätt som jag tycker är fantastiskt stimulerande.
Alltså det är kvalspel och slutspel och upp- och nedflyttningar på det här sättet. Det är ju det som kittlar. Det som jag har funderat lite grann som kanske också touchar på seriestruktur och sådana här saker är att jag frapperas ju hur märkligt alla de här kvalspelen är upplagt på så olika sätt. Och det är ju egentligen som så att du kan ju spela en juniorallsvenska till exempel med dubbelmöten, 18 matcher. Ettorna till fyrorna går vidare, det är kval. Då är det en enda match som ettan får möta fyran. En enda match, 60 minuter. De skiljer dem från att gå på innebandyfesten. Så det, istället för att det är bäst av tre så har de en match i det läget. Får man upp till damedivision 1 och de ska upp i allsvenskan, då kan de spela en hel serie och vinna den stort. Och då blir det ju kval 1 och 2, det är ju givet. Men då är det bäst av två, det är en hemma och en borta bara. För att kunna manövrera ut den här man möter. Får man upp ytterligare ett steg till herrrättan då, eller det är ju samma nivå då, men det är ju förbundsnivå. Så då är det bäst av tre helt plötsligt. Det kan vara samma sätt där. Fyra lag i en serie går till ett kvalspel upp. Men ettan möter fyran. Och det kan skilja 10-15 poäng. Och då är det bäst av tre som gäller. Går man till allsvenskan och man ska ta sig upp i SSL. Ja, det är första playoffet bäst av tre om man inte missar med. Andra är bäst av fem. Men alltså SSL så är det bäst av sju. Så vad jag egentligen tycker här är att. Jag tycker. Spelar man en lång serie. Ja, jag kan köpa att det är kval. För det kittlar. Men för att skapa förutsättningar för att rätt lag och att man får bästa möjliga lag som spelar högst upp, så borde man ju ha ordentliga kvalspel där fysiken spelar in. Och just det att man är förberedda för en lång match spelar in. Då ska det inte vara bästa två eller bästa tre eller en enstaka match. Då ska det vara minst fem matcher. Det är väl det jag känner när jag tittar på de här kvalen, att det är jäkligt vanskligt att förlora första matchen. Och så ska man väg på en bortamatch eller så. Det kan jag tycka. Och det gynnar ju inte seriestrukturen att man vill skapa så att säga, rätt lag högre upp i seriesystemet. Då. Så det är väl det enda jag känner annars. Tycker jag det här med seriestruktur och annars, vem som går upp och vinner serier. Så här, jag tror det är svårt att liksom hitta en sån att ettan alltid går upp. Men jag tycker det ska vara tuffare förutsättningar i kvalspelet.
Ja, nej, men jag gillar ditt inspel här, Ulf, för att det är ju det man känner, som du säger, att man spelar 18 omgångar eller 22 som kanske mer vanligt, och så kan säsongen vara över på söndag, onsdag, alltså på tre dagar, så kan alltså man har lyckats med det här som alla lag har drömt om, att gå till det här fantastiska kvalet, så så är det över så himla snabbt kan det vara om man har otur och precis som du säger och då handlar det om att den veckan i mars eller april att man inte har några sjukdomar, att det inte är några sträckningar eller just den korta tiden medan seriesäsongen är utdragen över ett halvår på något sätt och så är det bara någon dag, men samtidigt okej, okay, det är spelreglerna, men vad du säger är att vi borde ändra spelreglerna.
Alltså jag tycker att man ska se till att man har en struktur där man undviker att ha lag som har för små spelartrupper och som inte är fysiskt förberedda för den nivån de är på. Och då tror jag man skapar förutsättningar för det genom att faktiskt i kvalet upp till den serien få kvalificera sig genom en tuff kvalserie. Då. Man ska inte kunna halka upp och göra en eller två bra matcher. För det är ju som så, spelar du en 7-matchserie så på 10, 11, 12 dagar så kommer det vara en helt annan uppgift för ett lag med 13, 14 utspelare kontra 20 utspelare som är vältränade. Och det är väl dit vi vill komma då, att rätt lag går upp så att säga. Så att lite så tycker jag, och då kommer man också sålla bort, nu är jag återigen lite lägre ner kanske än man, för det här är ju inte ett problem på SSL-nivå, men att då får man ju inte upp lag som inte är förberedda på uppgiften. Det är väl egentligen det jag känner. Och sen så kan jag till och med titta på juniorsidan, så tycker jag väl hela juniorallsvenskan är, det sa jag redan förra gången, en mycket märklig företeelse där alla får vara med och sådär, men det är ändå någon form av slutstation för mycket talanger. Men då tycker jag det är märkligt att det är en match, bäst av en liksom, för att ta sig till innebandyfesten. Men annars ja,
det är horribelt. Vi får höra vad bagan har att säga också. Vad tänker du?
Nej, alltså jag kan ju bara hålla med Ulf när det gäller lite lägre serier eller även upp, alltså kvalet upp till SSL kan jag också hålla med om. Sen givetvis så skulle jag vilja att första, alltså vinner man en serie ska man gå upp. Men jag är också liksom, jag förstår ju också att det inte kanske går att få ihop det på det sättet. Men däremot så är jag ju inne på att vi måste ju undvika att få upp ett sånt lag som Djurgården i SSL. Liksom. Det går inte, alltså, som inte är förberedda på det, som har spelare liksom, som inte behöver spela bortamatcher och så vidare. Liksom. Där måste vi hitta någonting. Och det är det som jag menar med strukturen. Att jag ser ju gärna att vi liksom lägger upp en plan. Förbundet lägger upp en plan att om 3 år eller 5 år så ska det se ut så här. Om det är mindre lag i SSL som spelar mer matcher mot varandra, att det är en allsvenska bara liksom, så att man får 3 eller 5 år på sig liksom och vet om förutsättningen, så här är det. Det måste ställas högre krav för att spela. Jag menar nu, jag har ju varit och tittat på Varbergs matcher här i allsvenskan liksom, det är ju jag vet inte, jag ska skratta eller gråta tyvärr liksom när man ser dem komma, vissa lag med få spelare i truppen och de har inte tränat och så vidare och så vidare, och det är näst högsta serien liksom, det är, nej, jag skulle vilja göra om det, men jag förstår.
Hur vill du ha det då? Hur vill du ha det då? Vad ska vi ha?
Jag skulle vilja ha två lag mindre i högsta serien. Nu pratar jag först och främst här om herrarna då. Damerna ska givetvis också med på det liksom. Sen är ju frågan om man liksom kan göra exakt samma med damerna eller om de liksom måste ha en lite längre plan. Det vet jag inte, eftersom de ligger på fler allsvenska serier nu än vad herrarna gör. Men det ska ju gå hand i hand liksom på något sätt där. Så jag skulle vilja se, och sen skulle jag vilja också se en allsvenska bara på herrarna då, och sen under där, det vet jag inte riktigt med division 1 serier och så, det kan jag inte exakt säga hur många, men däremot så skulle jag vilja att några stycken kunniga satte sig ner liksom och hade en lite längre plan liksom. För jag förstår att man inte kan göra det här från en säsong till en annan, utan om det nu är 3 år eller 5 år liksom, då ska det se ut så här liksom, så alla har liksom förutsättningar och kunna förbereda sig på det, framförallt organisatoriskt också liksom. Jag tycker att det nu går det upp lag i SSL liksom som inte har organisation för det liksom, och det märker man också liksom, det funkar liksom inte. Jag tycker att det ska vi liksom få seriös, att våran idrott ska bli seriös hela vägen, så måste vi höja kvaliteten på både lag och föreningar och organisationer liksom. Det är min uppfattning om det.
Jag kan förstå frustrationen då när man befinner sig i Varberg som är lite, har varit lite emellan de här två ligorna nu fram och tillbaka här. Och man är en elitklubb i Allsvenskan och så ser man hur verkligheten är.
Ja, men alltså jag okej, visst Varberg, men nu bortser jag från, alltså jag pratar inte i egenskap utav att jag har ett blått hjärta för Varberg, utan det är allmänt känner jag liksom att jag blir bestött när jag ser ett sånt lag som Djurgården som går upp liksom. Sen kan man ju diskutera om en, de vinner sina matcher och går upp liksom. Ja, men då kanske vi ska titta på lite grann det som Ulf är inne på liksom, just med kvalet då liksom. Ska man göra det ännu tuffare liksom, för att verkligen de bästa lagen går upp, som har förutsättningar, som har organisation, som har breda trupper, som liksom det här så här. Så att jag tycker det borde ses om allting liksom, för att få det bättre överlag, tycker jag. Jag tycker inte det är tillräckligt bra just nu.
Nej, men det är väl klart att det är jobbigt, alltså jag menar när man har Djurgården som klubb som på sin topp 10-lista, en av de jobbiga sakerna med att driva sitt lag, det är att få någon att sitta i sekretariatet. Om det är med på topp 10 av jobbiga saker att lösa, det är väl klart att då måste en klubb ha gigantiska utmaningar att befinna sig på den här nivån. Så det är ju ingen överraskning att vi visste ju om det här att Djurgården var jätteihåliga som förening på den här nivån. Men att de hade spelare med skills som är otroligt duktiga som lyckades nå där. Så att jag hör vad ni säger, men är det alltid lösningen att banta allt, alltså att bli färre lag? För någonstans så behöver man ju också ha derbyn.
Jag tror inte det är kanske banta, alltså, om jag uppfattar dig rätt Stefan, kanske det är ju att du vill ha kvalitet på dem som är med. Du vill slippa se de här som lufsar in i hallen och det ser ut som något som man har dragit ihop en stund innan matchstart, utan det ska vara en väldigt hög nivå på det. Och sen om det är 16 lag eller 14, alltså jag tycker sådär, har vi 16 lag i Sverige som håller den nivån, så kan vi mycket väl ha 16 lag. Jag tycker inte det är ett självändamål att det ska vara 10, men har vi 10 så kanske det är 10. Men det man borde fundera på är, hur kommer vi dit då? Jag tror grundproblemet, det finns ju två dimensioner. Det ena är ju förening och ekonomi och organisation. Det kan man ju verkligen diskutera jättelänge. Hur gör man det då för att det ska bli en stabil förening? Det andra är ju faktiskt laget som sådant, så att det inte ska räcka med skill som du säger Magnus, utan man faktiskt måste vara ordentligt genomtränad för att klara av att spela 36 omgångar. Det är ju det som skiljer ut ishockeyn. Du ska ta dig igenom över 50 matcher allsvenska hockey. Alltså du tävlar ju på samma förutsättningar som den nivån du ska till. Här är det ju enklare att ta sig upp. Det är ju det är färre antal matcher. Vilket gör att du kan ju klara dig med en sämre fysik, en tunnare trupp. Du kan ta dig igenom ett kval genom att vinna två matcher liksom, istället för fyra. Det är ju halva insatsen. Så att, jag tror rent idrottsligt tror jag man ska premiera lag som har trupper där alla är motiverade för att träna hårt. Och har fysisk status, givetvis skills också för att klara av en lång serie. Men sen är ju den andra frågan, hur jobbar man med föreningsorganisation och ekonomi då, så att det finns någon form av kontinuitet i det. Den kanske är lite mer komplex, för det kan ju ändå alltid vara så att du får upp ett lag som möter de sportsliga kraven, men föreningen har det inte. Men just nu ser du ju faktiskt både och som händer.
Tyvärr. Ja, nej, men det alltså det här med banta, jag säger precis, jag var inne på, som Ulf liksom, att får vi till en allsvenska så kanske vi inte behöver banta det. Jag menar, jag har ju varit med när vi var 16 lag också högsta och så vidare, så att precis som Ulf säger, alltså har vi 16 lag som håller, så har inte jag något problem med det liksom. Men just nu så har vi ju inte det när man tittar på året som var liksom, så att men jag tror som sagt var att man måste tillsätta en grupp som gör en långsiktig plan, för som sagt var, föreningar måste få tid på sig liksom och fixa det här liksom och inse liksom vad behöver vi för att kunna ta det här steget. Ja, men vi måste jobba på det här och det här sättet liksom, så det inte bara blir att vi lufsar igenom en serie där det är en match i veckan liksom och så här, och så blir det ett kval liksom, och så bara vi fixar det genom skills liksom. Så att det är en jättestor fråga det här, men jag tror att vill vi ta nästa steg, vill vi vidare, så måste vi ta tag i den här om vi inte bara vill fortsätta som det är.
Nej, jag vill stryka under det du säger om den långsiktiga planen. Man tänker, alltså man ger förutsättningar för att faktiskt långsiktigt förändra detta, så att man bara inför någonting efter ett eller två år, sen så ändrar man igen efter 4-5 år, utan man få med hela grejen faktiskt. Och jag tycker faktiskt att jag ser exakt det fenomenet som du pratar om, Stefan. Det ser jag på alla nivåer. Uppenbarligen även SSL då, med de här lagen så mycket sämre. Det finns i Allsvenskan, säger du. Jag ser det absolut i division 1. Alltså det är ju skikt i alla serier. Det vill säga det finns lag i toppen på den ena sidan som är klart bättre än en övre. Och det ser man ju inte i andra idrotter på samma sätt.
Nej.
Och det är ju det man vill komma till rätta med, tycker jag. Och då är ju frågan om man tar sig dit.
Jag tänker så här, att vi är slutet av det här samtalet. Vi har ju, vi skulle kunna prata i timmar om innebandy här. Ett litet inspel bara det här, men när man befinner sig i slutspels, om vi pratar slutspel och kval, det positiva är ju att produkten blir ju ganska attraktiv, att publiken och alla vet om att nu kommer det matcher tätt. Man behöver inte oroa sig att nästa hemmamatch är om 4 veckor, utan det är matcher ofta, det är hemma, borta och sånt där. Och det är ju, gör ju sporten väldigt attraktiv att följa de här slutspelen då. Om man bor på en ort så är det ganska ofta det blir matcher, och det är ju jäkligt positivt. Jag tänker att vi inte fortsätter det här samtalet så mycket. Jag vet, Ulf, du ska iväg på pojkar 0 träning alldeles strax. Vad har du för roll där? Är du...
Jag är tränare faktiskt där tillsammans med 3 kollegor. Så vi har 3 lag i seriespel och 30 spelare. Så att vi har inte sett något tapp där än. Men det är väldigt kul.
Ja. Och jag själv har en match om 3 timmar. Och dagen har hittills handlat om att få ihop 10 gubbar, alltså 10 utespelare. Det är kört. Så just nu är vi 8 utespelare, men jag vill gärna ha in en 9:e spelare, så att vi i alla fall kan köra på 3 backar och 2 centrar och köra två kedjor då. Men så att det är ju mitt dilemma som spelande tränare hela tiden, det här spelare som inte vill vara med, och det är ditten och datten. Idag fick jag ett sms av att en skulle börja spela någon jävla paddelserie, och hans klubba gick sönder i förra matchen. Och det här är en gammal elitspelare som jag vet inte om han dyker upp. Och sen så är det 2 som är iväg på skidresa och är solbrända, precis som du nu, Stefan. Så det är ett dilemma. Men har du någonting, Stefan, med innebandy idag? Ja, det är Varberg som kvalar, va?
Ja, det är det. Men jag gjorde ju min sista match här i lördags med tjejerna då. Så att nu har jag faktiskt ingenting med innebandyn att göra här. Så att jag vet liksom inte riktigt vad som kommer att hända i framtiden. Men just nu har jag inget uppdrag och jag har ingenting som... Utan nu ska jag titta på matchen ikväll, Varberg här, som åskådare och med ett blått hjärta.
Ja, bara snabbt här med damerna. Det var uppdraget att klara kvar laget i SSL?
Uppdraget var att hänga kvar. Så att nu får de ju 2 nya tränare som ska ta dem vidare, så att säga. Men mitt uppdrag var att hänga kvar, och det gjorde vi. Så att,
jag lärde mig någonting. Ja. Om vi bara snabbt här avslutar här. Vilka tror vi når SM-finalen på herr- och damsidan? Det här blir sista punkten, tänker jag. Med damerna då?
Jag kan inte se någonting annat än att Pixbo och Torén skulle spela final. Det är jättetråkigt att behöva säga det, för jag hade gärna sagt någonting annat. Men det, om de bara spelar på sin nivå, så är det ingen som kommer åt dem. Så är det bara, hur tråkigt den är att behöva säga det.
Säger du, Ulf, på damerna?
Jag håller med. Jag tycker att SSL dam i år har varit extremt uppskiktad i det toppskiktet med de 2. Och sen är det en stor hög med lag som är ganska jämnbra, kan slå alla. Men jag har svårt att se någon annan än TG och Pixbo i final.
Nej. Och de här sena värvningarna i exempelvis Endre och Rumbi, Rumbi och Endre kan inte skaka de här, eller vad tror vi?
Nej, jag tror, nu har jag ju mött dem, jag tror Endre har för dåligt försvarsspel, Endre. Däremot så är de ju bra med bollen, Endre. Men de är för dåliga utan bollen, anser jag då, för att kunna gå hela vägen. Rönnby har för ungt, orutinerat gäng för att ta hela vägen. Jag tror att inom ett par år så kommer Rönnby kunna vara där, men än så länge så har de inte riktigt det som krävs.
Nej. Och jag tror att sådana här sena värvningar vinner man inte SM-guld på. De kan man kanske göra för möjligen hänga kvar och sånt där, men man går inte hela vägen med sånt. Det tror jag extremt få fall det är så.
Nej. Och Ulf, på herrsidan så tror du Storvreta Falun, eller?
Alltså det, jag trodde ju inte det initialt. Falun trodde jag absolut på, men jag trodde inte så mycket på Storvreta efter att ha sett det slutet på serien. Men efter att ha sett inledningen på slutspel nu så skulle det faktiskt inte våna mig om de inte möts innan dock. Att det faktiskt blir dem igen. Men jag tror faktiskt att Pixbo kan vara där och ställa till en hel del, inte minst för Växjö. Men jag tror faktiskt att Falun och Storvreta kommer i final igen.
Hagan, vad tror du?
Nej, ja, precis lite som Ulf inne på Pixbo här, känns som att de kom in i slutspelet precis som man vill komma in liksom. Det på, de klarade det på slutet och nu helt plötsligt så leder de med 2-1 och har fått en enorm god känsla i laget liksom och kan flyta på det här, så att jag höjer en varningsfinger för Pixbo faktiskt.
Mm. Det beror ju på mycket. Jag håller med på damsidans tjänst och herrsidan handlar ju också lite om vilka val som görs i en eventuell semifinal också som påverkar det. Pixbo har jag möjlighet att följa lite närmare än några av de andra lagen. Jag har en känsla av de har någonting väldigt fin kvalitet, spetskvalitet. Det är den här jämnheten och tyngden som de behöver jobba med. För man har en fantastisk målvakt och så har man faktiskt några riktigt vassa killar. Så de kan ställa till det, men de ska orka göra det hela vägen här. Men det är fortfarande uppe tycker jag på alla platser egentligen. Men Helsingborg, Kalmarsund där, det är ju jättetufft där hur det ska gå. Men det ska bli intressant när man kommer fram i semifinalbiten. Men jag är inne som på Ulf. Det kan bli det här vanliga som vi har vant oss de sista 10 åren. Storvreta, Varberg, eller vad säger Storvreta, Falun. Ja, det var lite som Varberg och AIK på för länge sedan.
Men du som har varit med länge, Magnus, har det varit så här ovisst i alla, så att säga, inför ett slutspel som det var i år? Jag tyckte ändå det var liksom jädrigt liksom oklart faktiskt. I vanliga fall så brukar det alltid vara liksom ganska givet även om det kan bli någonting, men nu känns det liksom.
Men alltså det är lite, det kändes, vi ska inte blanda in andra sporter, men det känns lite ishockey över det hela. Egentligen var det bara Pixbo som inte hade chans att komma etta eller tvåa till sjua, utan alla andra lag, det var ju bara de sista 2 matcherna som avgjorde om du kom tvåa eller sjua, och det gör ju att det är öppet. Och vi som kan vår hockey vet ju att HV71 lyckades så bra en gång när de kom 8 i ett slutspel. Så att om damerna är ganska utstaka så är ju herrarna ganska öppet, tycker jag faktiskt.
Ja, men jag håller med. Jag tror aldrig jag har varit med om att det varit så ovisst i serien. Alltså, du kan ju även räkna med TG och Dalen var ju med och nafsa på detta. Så att det är ju 10 lag egentligen. Så att det att jag säger Storvreta Falun mest att sen när slutspelet börjar så tycker jag både Falun och Storvreta. Falun är ju som de är, men att Storvreta övertygar mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Nu förlorar de väl kväll bara för det då. Men,
ja.
Och det är det jag säger, det är något annat det är sin ett slutspel än serielunken, och där har de ju väldigt erfarenhet, några av de spelarna. Det är det jag tänker som gör att jag kanske tror att det faller över ändå.
Men det är ju ändå väldigt, att spela bäst av 7 matcher, alltså det är ju jäkla tungt. Alltså att man gör en drömmatch och sen 2 dagar efter så är det en ny match. Och sen är det en match till och sen en till. Alltså det är ju tufft att sen sätta sig och åka samma resa som man bara gjorde för 4 dagar sedan. Att man är tillbaka på ruta 1. Så att det är ju jäkligt tufft med de här 7 matcherna när man väl sätter sig in.
Ja, men nu är vi inne på det lite grann som vi diskuterade förut också. Jag menar, det ska vara jobbigt att ta ett SM. Det ska liksom verkligen vara det bästa laget. Och så därför är det nu får vi ta den diskussionen nästa gång, men jag är ju för även 7 matcher i en final så att säga, men den får bli en annan gång, men det är också det jag för liksom, för att verkligen liksom få bästa laget ska vinna så att säga. Men
jag kan trycka på det och säga jag är för 7 matcher i alla seniora kval överhuvudtaget, då får vi upp bra lag också.
Ja, precis.
Nu måste jag gå till en innebandy.
Ja, men vad härligt, då avslutar vi med att komma fram till att vi ska ha 7 matcher i alla kval och slutspel då. Och ja. Så önskar jag, Ulf, vad blir första övningen på träningen?
Ja, det blir ju att be om ursäkt, för jag kommer vara sen.
Ja, det är bra. Ja, men det är bra. Tack så mycket Ulf Andersson och Stefan Bagan Smedberg, före detta Pettersson. Tack för att ni ville vara med.
Tack själv.
Ja, tack själv.
Ja, bra. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.